Välkommen hit igen, Hax. Kul att du vill vara med igen.
Tack, tack. Alltid roligt att vara med.
Det händer ju massa saker i EU som vi här uppe i Skandinavien inte får höra talas om överhuvudtaget. För det är inte högst upp på prioriteringslistan för svenska eller norska medier så ofta.
Nej, och även politiken verkar ju ointresserad. Jag misstänker att du syftar på det här med chat control, det vill säga EU-kommissionens förslag att övervaka folks elektroniska meddelanden.
Ja, kan du inte gå igenom det lite snabbt för de som inte är insatta? För det här är ju egentligen helt vansinnigt, om man inte bor i Kina.
Ja, för att sammanfatta hela historien så införde EU för ett antal år sedan en lite rätt hårda privacy-lagar. Och då blev det protester från bland annat en del Hollywood-kändisar som driver en stiftelse som säljer ett program som hjälper sociala media att leta efter övergrepp mot sexuella barn på nätet, för då kunde inte de fortsätta göra det, tyckte de. Och då sa EU att okej, vi stiftar en tillfällig lag så ni får fortsätta göra det. Och därifrån så har det då gått till att EU-kommissionen med Ylva Johansson i spetsen har föreslagit att nu ska det bli obligatoriskt för alla meddelandetjänster. De skriver inte uttryckligen alla, men de sätter upp sådana kriterier så att det blir alla meddelandetjänster. Ett av kriterierna är till exempel att det går att sända meddelanden. Och då ska de här tjänsterna, efter att man har gjort den här riskbedömningen och då kommit fram till att eftersom det går att skicka meddelanden så kan det vara farligt för barnen, så då ska man börja scanna innehållet. Och den scanning som sker redan idag på till exempel Messenger och liknande tjänster, det sker ju med deras egenutvecklade verktyg med hjälp av de här Hollywood-kändisarnas bolagsverktyg. Men med Ylva Johanssons förslag så ska man nu istället använda en programvara som har utvecklats av, inte av Europol utan av något som kallas för EU-center som är kopplat till Europol, som ska vara en ny myndighet för det här. Så att man ska alltså använda ett verktyg som utvecklas av en myndighet som är kopplad till Europol för att övervaka alla människors elektroniska meddelanden. Det är i korthet vad som gäller just nu, eller det förslag som gäller just nu.
Och det här är då både e-poster men också Messenger, WhatsApp?
Ja, alltså kommissionen pekar ju inte ut enskilda i sitt förslag. Här är då några av de kriterier som sätts upp för att bedöma om det finns en sån risk så att meddelande behöver övervakas. Om tjänsten används eller sannolikt kommer att användas av barn. Om tjänsten gör det möjligt för användare att söka efter andra användare. Om tjänsten gör det möjligt för användare att kontakta andra användare direkt. Om tjänsten gör det möjligt för användare att dela bilder eller videoklipp med andra användare. Det vill säga alla meddelandeappar.
Ja, just det. Så i stort sett allt förutom röksignaler och morsekoder.
Ja, precis.
Men är det alla de här, eller är det räcker det med att uppfylla en av de här kriterierna för att det ska slås på då?
Vad jag förstår så räcker det med att det uppfyller ett av kriterierna. Det finns en lång lista med massa olika fler kriterier. Men som jag förstår det så är det att det räcker med ett av kriterierna.
Okej.
Okay. Så det här
det är ganska allomfattande kan man säga.
Ja, och sen så kan man ju då tillägga att det förefaller av förslaget, jag ska gräva ner mig lite djupare i det här nu snart, men det förefaller av förslaget som att man även vill granska folks bilder som finns på molntjänsterna och kanske övrigt innehåll på molntjänsterna också. Plus det något världsfrånvända förslaget att EU-kommissionen vill införa en 17-årsgräns för meddelandeappar, vilket EUs ministerråd på förslag och det svenska ordförandeskapet vill höja till 18 år. Så man vill alltså ha en 18-årsgräns för meddelandeappar, och jag tror att det där kommer nog inte gå hem så väl.
Så alla typer av chattfunktioner ska alltså ha 18-årsgräns helt plötsligt?
Ja, om man får tro förslaget.
Okej, och du, hur ska det liksom, hur ska man lyckas följa det? Måste man då ha sån här alla Twitter och sånt, att alla måste vara verified users med någon slags bank-ID och sånt då för att kunna använda Facebook?
Ja, om vi börjar i ena ändan så måste folk ha appen först för de flesta meddelandetjänster. Och där säger man att apptjänster som inte följer EUs regler ska då inte få säljas i Apples och Googles app stores.
Men Facebook kommer ju som standard på många telefoner. Det får du ju färdiginstallerat.
Jo, jag vet. Nu utgår det från att de har tänkt igenom det här.
Ja, just det.
Men sen så vill de ju då att det införs åldersgräns i de här app store, på de här olika app stores. Därför att där vet ju ofta det säljande företaget, Google och Apple, hur gammal du är. Så att det blir då en ålderskontroll där. Men sen finns det ju massa andra appar och meddelandetjänster out in the wild där. Det kommer ju bli någon form av fritt krig här. Dels när myndigheterna ska täppa till alla nya apptjänster som dyker upp, eller nya meddelandetjänster som dyker upp. Och dels att det blir någon form av weapons race här där folk kommer utveckla nya sätt att kommunicera anonymt.
Det brukar ju sluta så. Jag har en hel rad frågor om det. Den första frågan kanske är dels hur ska man liksom kunna verifiera då att folk faktiskt är 18? Men också om det nu blir så att det blir en 18-årsgräns för alla chattappar, varför måste man då fortfarande övervaka vad som skickas på de här apparna om det inte är några minderåriga på de här apparna överhuvudtaget?
Ja, det får du nog fråga Ylva Johansson om. Men det är väl ifall det skulle smita med någon.
Ja, du menar att ifall någon faktiskt ljuger på internet?
Ja, precis.
Tänka sig är
Det
det.
är som de brukar säga, on the internet, women are men, men are men, women are men, and then little girls are FBI agents. Nej, men det här, alltså det är ju inte genomtänkt. Det är så totalt absurt. Det finns så mycket frågetecken och luckor i det här, så härliga till. Nu hoppas vi då på att Europaparlamentet ska göra något bättre av det här. Och där har ett av utskotten hunnit skriva ett förslag till yttrande än så länge, men det är bara ett förslag till yttrande och det kan ju komma att ändras, men det är utskottet för den inre marknaden och de säger nej till åldersgräns för meddelandeappar och de säger även att det här med att man går in och tittar i folks meddelanden får inte innebära att man bryter krypteringen. Så då blir det inget. Så det är IMCOs förslag. Sen så är det en massa andra utskott som ska yttra sig också. Bland annat kvinnoutskottet, där svenska socialdemokraten Helene Fritzon är den som har hand om den här dossiern. Och sen ska allt detta samlas ihop till utskottet för mänskliga rättigheter som huvudutskott, alltså LIBE. Och LIBE ska sen skriva ett yttrande som så småningom går till plenum. Och sen så när Europaparlamentet har antagit sin position så ska detta jämkas ihop med ministerrådets position och det brukar ske i förhandlingar bakom stängda dörrar, så kallade triloger. Och sen så kommer alla ut därifrån och säger det är fullbordat.
I god demokratisk anda så att ingen får
Ja,
veta vad som har hänt. Absolut.
precis.
Men om man nu tänker på, för att just pratade ju om att de önskar då att inte bara titta på meddelandeappen men också folks molntjänster, alltså vilka bilder man har lagrat. För att nästan alla mobiltelefoner automatiskt laddar ju upp till någon slags molntjänst som en backup-system. Menar de då att alla de här molntjänsterna, Samsung Cloud, iCloud eller vad det är, ska då vara öppet för EUs Ministry of Truth, eller vad det nu blir för
Men
någonting.
vad jag kan förstå, jag har inte grävt ner mig i just den delen av texten ska jag erkänna. Men från människor som har grävt ner sig i texten så är det tydligt besked att så är fallet. Och det är intressant för att Apple hade ju någon idé här för några år sedan om att man skulle ha client-side scanning där man skannade bilder som fanns lagrade på folks telefoner och även bilder som folk skickade. Och sen så skulle det finnas någon form av parametrar i våra telefoner som skulle avgöra om detta skulle flaggas eller inte. Men det blev väldigt kritiserat och man drog tillbaks det.
Med rätta.
Ja, men nu är alltså kommissionen tillbaks med något som möjligen är ännu värre.
Det här är precis det man har i Kina redan idag, eller hur? Alltså att allting flaggas och genomgås både på telefonen och på serversidan.
Ja, uppenbarligen. Nu vet vi ju inte exakt hur deras system fungerar under the hood, men eftersom folk råkar illa ut om de tycker något olämpligt så får man väl anta att så är fallet. Så sen så finns ju en annan del av det här, det är ju också liksom den västerländska internationella massövervakningsapparaten som vi ju är en del i. Och jag menar om man ger Europol ett verktyg för att kontrollera folks meddelanden så kan man ju vara rätt säker på att det är mer än bara liksom barnporr och fula gubbar som man kommer att leta efter.
Ja, så blir det ju alltid när man trålfiskar. Du får ju inte bara upp den fisken du är ute efter.
Nej. Österrike eller Schweiz, jag tror att det var Schweiz, hade prövat något liknande någon gång och fått en felprocent på 90%.
Oops.
Ja.
Ja, det är ju...
Många, många gredelina brev som kommer där.
Ja, hur matchar det här mot liksom GDPR-regler och sånt där då? Det här är ju ganska allvarligt om liksom vad du får uppbevara för data och så vidare.
Ja, alltså, det är lite knivigt för att det står ju då i reglerna att även om nu Google och Microsoft och Apple öppnar alla våra meddelanden och går igenom allt som finns där för att leta efter olämpligt innehåll, så får de inte använda det för någonting annat. Men det låter ju som en from förhoppning. Det är lite konstigt för idag kritiserar man ju till exempel Google för att de vet för mycket om oss och nu ska Google även öppna och analysera våra meddelanden i detalj i den mån där det inte redan sker. Eller ja, det sker ju där, men nu ska alla meddelandetjänster omfattas av det här. Och liksom det kommer bli en gigantisk risk för läckage av information från det här systemet. Nej, det här är ogenomtänkt och dessutom så strider mot de mänskliga rättigheterna.
Som vanligt alltså, när de här människorna är i farten.
Ja, alltså jag brukar påpeka att de mänskliga rättigheterna, deras syfte och funktion i samhället, det är ju då att skydda oss. Skydda individen mot övergrepp från staten. Och nu håller då alltså politikerna på att montera ner de rättigheter som ska skydda oss från nämnda politiker. Och det är kanske inte helt lyckat.
Har man på något sätt omdefinierat vad mänskliga rättigheter betyder då? Eller att liksom att barns rättigheter är viktigare än vuxnas rättigheter och liksom precis som i resten av världen där liksom mer förtryckta klasser har mer rätt än andra klasser så kan man då använda det som en ursäkt? Eller vad
Nej,
tänker man där?
eller rättare sagt, man skiter i det.
Jaha.
På sidan 13 i kommissionens förslag så står det att de är helt medvetna om att förslaget allvarligt kommer att begränsa användarnas möjlighet att utöva sina rättigheter vad gäller rätten till privatliv och privat korrespondens, yttrandefrihet och informationsfrihet. Men det är det värt, säger de.
Som man säger helt enkelt, mänskliga rättigheter spelar ingen roll här för vi ska tänka på barnen.
Ja, och sen så har man då valt att som legal basis för det här förslaget åberopa den inre marknaden för att försöka gå runt det här med mänskliga rättigheter. Att det vore så praktiskt om allting fungerade likadant i hela Europa på det här området.
Ja, okej, okay, så man ska ta liksom den mest förtryckande versionen och köra på den för att det är liksom, då blir det bäst för alla.
Ja, nej men alltså som sagt, jag upprepar, det är liksom det här är inte genomtänkt. Och ibland så undrar jag lite grann om inte förslaget är så illa skrivet just för att någon vill att det ska falla. För vi ska komma ihåg att detta är inte det första gången som Ylva Johansson försöker gå fram med det här förslaget. Men hennes första skiss eller arbetspappret, det var ju så illa så att kommissionens egna tjänstemän sa att så här kan man, så här får ni inte göra. Och så skrev man om en del saker och kom tillbaka med det här.
Men Ylva Johansson är ju svensk.
Ja.
Och man får anta att hon inte agerar på liksom eget bevåg här, utan hon har på något sätt förankrat det här i sitt moderparti.
Ja, kommissionärerna får ju, de svär ju någon ed om att de liksom inte ska liksom representera vare sig sitt land eller sina väljare eller sina partimedlemmar utan verka för hela Europas bästa. Men det här är ju någonting som man åtminstone tycker jag lite grann kan ana en del fingeravtryck från den förra regeringen på.
Ja, man blir ju inte, får ju inte ministerpost precis som att man inte får ett tjänstemannajobb om man inte har rätt partibok. Så enkelt är det ju. Och att så, politiker inte tjänar sitt land eller sina medborgare eller liksom demokratin, det är ju känt sedan gammalt. Det har de ju slutat göra för länge sedan. Oavsett om de så sitter i Sverige eller i Bryssel.
Ja, alltså så här, jag tror att på något jävla sätt så tror jag att det finns någon ondskefull eller dålig inneboende dynamik i maktsystemen så som gör att de naturligt utvecklas åt det här hållet. Mycket vill ha mer, makten samlar på sig mer makt och visar sig sen i och för sig inkompetent att hantera den också. Men det alltså jag ser det nästan som någon form av dynamisk, närmast organisk process. Liksom. Jag är inte det minsta förvånad över att de här förslagen kommer fram, för det är helt enkelt ett naturligt nästa steg för politiker som vill utöva med alltså som vill utöka sin makt.
Ja, all makt korrumperar ju, som känt.
Jo.
Men vad tycker Sverige om det här då? För även om Ylva Johansson nu påstår att hon inte skulle liksom vara kopplad, vad säger Sverige som ändå har ordförandeposten nu i EU?
Ja, det är ju lite blandat. Jag försökte ju länge få någon form av politisk kommentar, liksom frågade justitiedepartementet, liksom, vad tycker Sverige om det här? Och det där blev ju inget svar alls. Och nu har ju då svenska ordförandeskapet lagt en del ändringsförslag som sagt, till exempel det här jag nämnde med 18-årsgräns istället för 17-årsgräns. Och det är ju någon mening faller ju tillbaka på svenska regeringen. Men jag undrar hur mycket pejl den politiska sfären eller regeringssfären egentligen har om det här, för att de har ju rätt mycket annat på sin agenda just nu, både inrikes och utrikespolitiskt och en jävla massa saker när det gäller ordförandeskapet. Så lite grann är jag rädd att det här mest har hanterats på tjänstemannanivå från svensk sida och att det alltså inte har varit inne i någon Gunnar Strömmer och sagt att så här ska vi göra utan att det här är någonting som den politiska sfären inte har hunnit med. Jag misstänker att det är så.
Men jag tror vi var inne på det sist också. Och media då? Varför är inte de med på bollen? För att jag menar, här riskerar de ju alla sina källor och allting. För att de kan ju inte kommunicera med sina källor och utan att det liksom förmodligen skickas meddelanden. För man möts ju sällan i mörka parkeringsgarage längre.
På internationell nivå så har det funnits journalistorganisationer som protesterar, men från svensk sida är det tyst. Jag fick faktiskt kontakt med Journalistförbundets jurist här, så jag ska faktiskt intervjua henne om vad de tycker. Så får vi väl se. Men alltså nu gäller det att skapa uppmärksamhet och tillräckligt mycket uppmärksamhet för att media ska bli intresserade. Och jag noterade här att VPN-operatören Mullvad har satt upp sådana här gigantiska jävla jättereklamskyltar i incheckningen på Terminal 5 och på P-huset på Arlanda, där de hälsar politiker och tjänstemän från alla Europas länder välkomna till mötena på Arlanda och hoppas att de kommer att fatta beslut i god demokratisk anda och så nej till chat control. Så man tycker ju att liksom det där borde ju väcka viss nyfikenhet från media i vart fall. Vi får väl se.
Ja, varför, alltså, för det här är ju liksom potentiellt liksom slutet för liksom öppen åsiktsfrihet och demokrati med, liksom om man är lite konspiratoriskt lagd i Europa. Och att vi går mot liksom en sån här totalitär diktatur 1984, Kina, Nordkorea, liksom framtid till mötes om man är lite illasinnad. Och framförallt journalisterna borde ju vara intresserade av att det här ens liksom finns på papper och liksom ska få upp som ett förslag. Att liksom inte någon journalist i Sverige tycker att det här är intressant nog att skriva om i de
Men
stora, välkända medierna.
ja. Det är märkligt för att här i Tyskland så finns det ju en debatt i frågan. Och här står det ju till och med regeringens koalitionsfördrag att man ska säga nej till den här formen av övervakning. Frågan är uppe någon gång då och då, till och med i de stora tv-nyheterna. Men Sverige, nej. Jag vet inte om en förklaring kan ju vara naturligtvis att det här med sexuella övergrepp mot barn är så förbannat känsligt så liksom ingen vågar vara kritisk, men det känns inte helt sannolikt heller. Men det är väl som vanligt att i Sverige kan vi bara fokusera på en sak i taget. Visst tänker jag.
Ja, det verkar ju nästan inte bättre. Vad tror du själv då? Vad kommer det här mynna ut i? För när det ska liksom stötas och blötas och fram och tillbaks?
Jag tror att Europaparlamentets utskott, Libe mänskliga rättigheter-utskottet som är huvudansvarigt, kommer att säga nej antingen till förslaget i sin helhet eller till många av delarna i det. Ministerrådet tror jag kommer säga ja, även om då Tyskland och Österrike säger nej. Men det räcker inte ännu för en blockerande minoritet i ministerrådet.
Hur många
Kommission.
behöver det vara för en blockerande minoritet?
Det har jag inte i huvudet, men det är minst x antal länder representerande minst x antal procent av unionens befolkning. Om Europaparlamentet fäller förslaget helt så blir det ju inget av. Då får kommissionen gå hem och skriva ett nytt förslag eller lägga ner det helt och hållet. Men om parlamentet säger ja till förslaget i någon form modifierad form, då blir det ju de här trilogförhandlingarna. Men vad jag tror, alltså, det här, det finns, alltså, jag tycker ju att det är viktigt att man går till botten med de grundläggande principiella frågorna när det gäller sånt här. Och detta handlar om en av våra grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, nämligen rätten till privatliv och privat korrespondens. Frågan har redan varit uppe i EU-domstolen när det gällde datalagringen. Då sa man att nej till svepande övervakning av alla, utan fokusera på de som misstänks för brott istället. Sluta övervaka alla hela tiden överallt, utan fokusera på människor som faktiskt är misstänkta för brott. Och som jag ser det så går det inte heller tekniskt att slingra sig ur Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EU-stadgan om de mänskliga rättigheterna. För om man tittar till exempel på vad konventionen skriver så finns det ju då undantag. Och undantagen är ju till exempel att man får göra avsteg från de mänskliga rättigheterna för att bekämpa brott. Och då säger Ylva Johansson, ja men titta här, det här är ju brott. Men då är EU-domstolen tydlig på att nej, det måste handla om specifika brott. Det måste handla om liksom människor eller grupper som är misstänkta, eller det måste handla om en viss plats eller någon form av särskiljande begränsande drag. Så att även om det här skulle gå igenom så tror jag att EU-domstolen skulle sätta stopp för det, men då är ju skadan kanske redan skett och då är vi liksom många år in i framtiden.
Det sätts inget prejudikat eller sånt där på det här från EU-domstolen när de redan försökt en vända med massövervakning och fått nej.
Ja, det är väl i princip det vi försöker hävda. Parallellfall till detta har redan prövats. Men nej då, Ylva Johansson går på i ullstrumporna.
För det här betyder att om de misslyckas den här gången så kommer det någonting annat vansinnigt och förr eller senare så är ju risken att de får igenom det på ett eller annat sätt.
Ja, det brukar ju vara så att de återkommer gång efter gång efter gång med sina förslag tills de får igenom dem. Så det är ju bara att bekämpa dem gång efter gång efter gång efter gång.
Ja, just det. Eller lägga ner EU.
Ja,
Kanske det
jo,
lättaste, eller mest
ja,
praktiska, att bara liksom
ja.
snopa hela projektet vid det här laget.
Alltså jag skulle kunna tänka mig ett EU som fungerar på det sättet att du har, det är en frihandelsunion.
EG.
Ja, typ. Och sen att upprätthålla de mänskliga rättigheterna skulle kunna vara, grundläggande mänskliga rättigheterna skulle kunna vara en EU-uppgift, men det sköts å andra sidan redan av Europarådet. Och sen så skulle man kunna tänka sig att man kan ha fri rörlighet för människor, för de länder som vill vara med. Då hade till exempel Storbritannien idag kunnat fortsätta ha frihandel med EU men slippa den fria rörligheten, vilket man ju inte direkt hade tidigare heller.
Men det här förslaget, det gäller ju bara EU och EES-länder. Alltså Norge kommer bli drabbat också på ett eller annat sätt av det här förmodligen.
Ja, alltså det talas ju om att detta är världsledande och sätter exempel för utvecklingen i resten av världen och bla 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 bla. Och många länder är ju inne på liknande spår. Britterna har ju sin, vad heter den, Digital Services Act tror jag, som också innehåller massa sådana här saker. De vill till och med införa ålderskontroll för porrsidor och sånt där, vilket det i Sverige än så länge, bara vad jag vet, är Annika Strandhäll som tycker.
Ja, det och hennes kan man ju faktiskt inte lyssna på överhuvudtaget. Hon vet ju knappt själv vad det är hon säger.
Nej.
Är det någon tanke då på att man ska samköra alla de här akterna med varandra? Alltså, USA har ju en slags förslag på övervakning. Vad heter det? Storbritannien har ju en. Och så då EU. Är tanken då att man ska liksom utbyta information mellan de här på något sätt, eller?
Då har man ett par delar här. Dels har vi den globala massövervakningen naturligtvis. Och amerikanska NSA har ju som motto collect it all. Så där får man väl anta att de samlar in allt de kan komma åt. Men sen så har ju då EU finansierat en massa projekt inom ramen för INDECT-programmet, som går ut på att man vill ha system som då kan samköra allting. Det vill säga att du får kameraövervakning i realtid med automatiserad ansiktsigenkänning som sen kan samköras mot till exempel olika register. Ja, och så att du liksom, då får du upp den här dystopiska bilden som man ser i spelfilmerna. Där man liksom följer någon på stan med kameran och man har liksom alla data om personen i fråga. Så det har ju EU finansierat och det börjar ju i någon mening bli klart. Och de har också massa, inom ramen för det, massa AI-projekt som bland annat ska gå ut på att identifiera personer som beter sig misstänkt, dynamiska rörelser i grupper som tyder på oroligheter. Även plocka upp ljud med mikrofoner ifall det skulle vara folk som skriker eller om man hör ett skott eller krossat glas eller något sånt där. Så att det är rena 1984-maskinen som byggs här som kommer att veta allt om alla hela tiden.
Hur mycket tror du att AI kommer att påverka allt det här framöver?
Ja, AI är ju väldigt bra på att göra specifika saker. Jag tror man har lite övertro på AI från politikernas sida. Och tror att det liksom det löser alla problem. Men det är ju liksom det är ju maskinlärning och maskinerna lär sig på det sätt som vi säger åt dem att lära sig. Så att ja, om det då kommer att styras av politiker och tjänstemän och Europol så ja, då blir det som det blir.
Som vanligt.
Ja.
Jag tittade lite, eller jag lyssnade lite på den gode Michael Malice, och han har ju skrivit en ny bok som heter The White Pill. Jag vet inte om du har hört talas om den.
Nej, vem ger mig en kort ge
Han
mig en kortfattad.
är en amerikansk anarkist och
Okej.
författare och podcaster. Och han har skrivit ganska mycket om anarkism och dess närliggande frihet, alltså idén om friheten och anarkokommunismen. Och hans nya bok i alla fall, The White Pill, som han i grunden i den är att vi ska inte förtrösta helt, eller vi ska inte liksom gräva ner oss helt, utan människorna som är på andra sidan som lägger fram de här förslagen är i stort sett där på grund av participation trophies. Så det är inte några fantastiska sinnen som vi har att kämpa emot, utan allt det här är självklart inte bra, men så som det utvecklas nu så finns det en god chans att kunna vända det här och jobba emot. Vad tror du, ser du framåt på framtiden med?
Ja, alltså, jag har en teori. En av mina teorier är att politikerna möjligtvis börjar bli lite rädda nu. Alltså saker och ting har gått till en punkt där folk börjar få nog. Och då är det ju lätt hänt att de inför en massa sådana här saker. Inte för att de begriper hur det fungerar, inte för att det är effektivt, utan bara för att göra något. Men alltså jag har ju gott hopp till att man kan stoppa många av de här sakerna. Och det där är ju då internet. Det är lite ironiskt, liksom internet är det verktyg som kan användas för att mobilisera oss för att stoppa de här dumheterna, och då är det just internets frihet som politikerna av en händelse vill begränsa. Och så sen har du också alltså politikerna, politiker har ju svårt att fatta rationella beslut, därför att om du är blockerad av en viss idé, en viss ideologi, då blir du oförmögen att ta till dig information som strider mot den här grundidén, även om informationen är korrekt och relevant. Och på så sätt så blockeras varseblivningsförmågan hos politikerna.
Lite som en slags Dunning-Kruger-fenomen då.
Ja, precis. Och det där får ju då naturligtvis konsekvenser. Saken är ju att när det blir för ståligt, jag menar, då går det ju att piska upp motstånd. Vi har ju gjort de här sakerna förr. Vi stoppade ju ACTA-avtalet och vi stoppade EUs försök att stänga av fildelar från nätet och så här. Och den här fildelar från nätet, det var ju, där gick vi ju in i striden med ett enda riktigt starkt argument, nämligen att ingen ska kunna stängas av från internet, om man överhuvudtaget ska stängas av från internet, med mindre än föregående rättslig prövning. Och det kunde de ju liksom inte komma runt, det kunde de inte liksom vifta bort. Speciellt inte eftersom det var det vi tjatade om hela tiden. Det var förra gången Sverige var ordförande i EU för övrigt. Då var det Beatrice Ask.
Nej, jag tänkte bara kommentera, vad är det med svenska socialdemokrater och eller hela gänget? Det är ju pack.
Jag tror att alltså de som de jag tror är med, om vi tittar på riksdagspartierna, de jag tror är mest kompetenta att hantera saker och ting, så är det Moderaterna, men de har väldigt många problem internt. Moderaterna saknar ju i princip en generation. Det är väl Hans Wallmark som är med från den generationen, och kanske någon mer. Men det var ju många väldigt duktiga som försvann när Fredrik Reinfeldt tog över och styrde om i MUF. Människor som idag skulle vara i sådär 60-årsåldern och förmodligen grå äldre statsmän. Så att de har man ju inte där. Plus att man hela tiden, Moderaterna internaliserar ju hela jävla tiden all skit som beslutas. Från början var man till exempel mot sexköpslagen, men nu är man för sexköpslagen minsann. Och för fängelse, jag tror till och med Moderaterna är för fängelse för sexköpare också. Det var väl hela riksdagen, tror jag. Men och väl, så liksom saker, alltså om det var fel igår på principiella grunder, så är det förmodligen precis lika jävla fel idag på exakt samma principiella grunder. Man kan inte liksom låta sossarna vinna hela tiden genom att ge upp motståndet bara för att någon skit är införd.
Vi har ju länge diskuterat en konspirationsteori om att vi tror att Ulf Kristersson i hemlighet är masochist och tycker om att bli förnedrad, och det är därför som han lägger sig platt hela tiden.
Ja, men framförallt så är det ju Moderaternas stora problem är att de har ju ingen, de har ingen
Ryggrad.
fri, ja det är det ena, och de har inget frihetssegment inom partiet som kämpar för ordentligt för frihet längre. Alltså de senaste raddan med förslag i svenska, det är massövervakning, mer övervakning, ännu mer övervakning och ännu mer övervakning som har kommit, och det är ju från Moderaterna liksom.
Ja.
Helt vansinnigt.
Ja, delvis är det väl en konsekvens av Tidöavtalet, men det finns frågor där Moderaterna liksom har kört så jävla hårt fast i återvändsgränden att det finns liksom, det är väldigt svårt för dem att ge sig in på en vettigare linje. Övervakningsfrågorna är en sån sak. Sen har vi ju hela den här frågan om drogerna. Nu vill ju inte heller den nya regeringen utreda konsekvenserna av förbudet mot innehav för personligt bruk och eller personligt bruk. Så att det finns frågor där man liksom verkligen har liksom kört huvudet i väggen men vägrar liksom att inse det.
Drogfrågan är ju pinsam. Det är liksom både Norge och Sverige är på väg helt åt fel håll.
I Norge så såg det ut som att man var på väg för att öppna lite grann, avkriminalisera och så vidare. Sen gjorde man liksom hård vänstersväng rakt in i en bergvägg på något sätt. Lite oklart varför just nu, men
Här i Tyskland så är man ju på väg mot en avkriminalisering. Man får ju inte formellt sett legalisera på grund av någon form av internationella avtal, men här hoppas vi ju att regeringen kommer att fixa det där innan den spricker. Men det är frågan om, för nu verkar det som att EU ska lägga sig i det här också.
såklart de ska det. Det är som att EU försöker på något sätt, liksom efter, de fick väl panik efter att Storbritannien lämnade och bara försöker nu låsa ner så mycket makt de bara kan för att se till att de liksom inte blir överflödiga. Men det som jag undrar över var ju, nu verkar det ju faktiskt lite som att vindarna börjar vända för att folk, alltså vanliga media blir mer och mer irrelevanta. Utan folk vänder sig mer och mer till folk på internet och alternativ media, och liksom folk är ganska trötta på politikersnacket, verkar det som i alla fall, om man får tro en del opinionsundersökningar i alla fall.
Ja, alltså jag tror att allting, jag menar det vi gör just nu, väcker vi några tankevirus hos folk som i sin tur pratar med några andra. Så sprider sig ju tankar. Och det är ju viktigt att det är viktigt att folk käftar emot när det görs dumma saker. Och så är det viktigt att det finns information någorlunda lätt tillgänglig för den som vill argumentera mot dumma förslag. Och det här löser ju då internet rätt mycket. Jag menar, börjar krypa uppåt i åldrarna nu. Förr var det ju liksom att alla gamla människor läste tidningen och lyssnade på P1 och alla unga människor tittade på internet. Och ju äldre folk blir nu, ju fler är det ju liksom som har kanske inte vuxit upp med internet, men liksom åtminstone haft tillgång till internet i stora delar av sitt liv. Och därför hämtar mycket information från nätet. Det är ju ett snabbt ställe att dubbelkolla saker som media påstår. Det finns ett par saker som jag retar mig på som media sprider. Det ena handlar om den här kärnkraftskatastrofen i Fukushima, som ju faktiskt inte krävde några dödsoffer, men som Sveriges Television och Sveriges Radio ofta brukar presentera med ungefär de här orden. Kärnkraftsolyckan i Fukushima med tillhörande tsunami som dödade 20 000 människor. Och då skriver jag alltid till dem varje gång de gör det där, och så svarar de inte. En annan sån här favorit är januariupploppen på Kapitolium, där fem personer dödades.
En person dödades.
En person dödades, en dog av en hjärtinfarkt, en dog av
Stroke.
en överdos, någon dog av en stroke och någon dog. Men det var en person som dödades och den som dödades, det var en av trumparna. Och så att liksom hela tiden så är det massa så här liksom små saker. Då blir det ju naturligtvis som så att när folk sen går ut på nätet och ser de att va? Var det inte så här? Och så kan man dubbelkolla lite till på nätet och så upptäcker man att det etablerad media gör, det kanske, jag vet inte om man kan kalla det något för en direkt lögn, men
Jo, det kan man.
man presenterar saker på ett visst sätt och man utelämnar väsentliga delar av informationen på ett sådant sätt att helheten blir vilseledande. Och det tycker jag är ett problem, men det också tillhör också delen det hoppfulla därför att då inser folk liksom att oj, ljög media om det här, då måste man ju fråga sig om vad ljög media mer om?
Det är det som samma person som vi pratade om tidigare,
Ah.
Michael Malice, han har ju sitt The Red Pill. Och det handlar ju inte då om manosfären eller någonting sånt i hans definition. Utan hans definition är att The Red Pill är när man inser att media är där för att hålla människor vid makten som inte har dina bästa intentioner framför sig.
Alltså, media lever ju i en väldig symbios med makten, samtidigt som de ju faktiskt lever på att sälja lösnummer och dra klick, framförallt dra klick numera. Och det här skapar ju lite grann en osund situation där jag tror att media faktiskt driver många saker. Alltså skapar och liksom piskar upp saker som sen visar sig inte riktigt ha täckning. Jag menar, vi kommer ju alla ihåg hypen av generation Greta inför valrörelsen och ungdomarnas engagemang och hej och hå. Och sen så kom vallokalsundersökningarna som visade sig att ungdomar röstade höger. Det var ingen jävla generation Greta.
Apropå Greta, såg ni att hon blev arresterad när hon protesterade mot vindkraftverk?
Ja, i Norge.
Ja, precis bredvid jobbet.
Jag har en teori där om att det här handlar om, liksom igen med woke-poäng och vilka som är, att vindkraft är bra, men minoriteter har mer liksom offerpoäng och därför så vinner minoriteterna.
Alltså, vindkraftmänniskorna, de borde sitta ner där för att de har redan fått vad de vill.
Ja.
Eftersom vi inte har någon, eftersom vi inte har tillräckligt mycket kärnkraft, så till den dagen vi har det, så måste vi bygga en jävla massa vindkraftverk. Och så får vi hoppas att det alltid blåser någonstans. Därför att vi intvingade i den situationen. Möjligen att det finns en alternativ lösning som möjligen är snabbare än att bygga vindkraftverk. Men det är den förbjudna lösningen, nämligen att sätta upp oljekraftverk, vilket man borde kunna smälla upp på typ 2 år.
Det går jättesnabbt och du kan dessutom ha mobila både olje- och gaskraftverk. Och gas finns det nog av, Norge har massor.
Ja, precis.
Gaskraftverk tills du har byggt kärnkraft, sen så kör du på massor med kärnkraft i ett par år tills vi har kommit fram till fusionskraft. När vi har fusionskraft så är problemet löst. Jag ser både vind och solkraft som liksom evolutionära dead ends.
Ja, alltså jag tror att vi kommer att bli tvingade, vare sig vi vill eller inte, att bygga olje- och gaskraftverk. Här i Berlin, jag menar, ljuset här inne i det här rummet kommer från ett stort jävla koleldat kraftverk ute i Brandenburg. Elbilarna som susar runt här på de trendiga gatorna i Kreuzköln, de går på koleldad el. Så att det är liksom eftertankens kranka blekhet. Och jag undrar här nu, när det gäller Tyskland som ju är särdeles stolligt i det här fallet, så undrar jag om det inte är som så att regeringen är på fallrepet. Vi hade ju en röd-röd-grön regering här i Berlin efter förra valet. Men så visade det sig att det där valet blev ju lite fel. Till exempel så var det betydligt fler människor som röstade på många ställen än det fanns invånare i området.
Hoppsan.
Och lite sådana saker. Så nu tog man om valet här förleden. Jag var röstade på FDP. Jag får bara rösta lokalt. Men i vart fall, man hade nyval här. Och då blev CDU största parti. Alltså typ hela liksom, allt utom liksom de här liksom vissa centrala delar som är rödgröna är idag blåa, eller svarta som egentligen är CDUs partifärg. Så att det var ju lite chockartat. Och sossarna har då lämnat ifrån sig borgmästarskapet och gått i koalition med CDU. För man har helt enkelt fått nog av gröningarnas och de Linkes stolligheter. Jag menar, det spärras av gator och det byggs cykelbanor som hindrar framkomligheten för alla. Någon stadsdel skulle man förbjuda all bilparkering i. Och det är liksom den ena jävla stolliga saken som är stolligare än den andra. Och sossarna blev helt enkelt fed up och går nu då hellre i koalition med CDU. Och frågan är om det inte håller på att hända något likadant på riksnivå. Därför att nu har ju den här trepartiregeringen lagt in overdriven. Baerbock flöjtar runt och pratar om feministisk utrikespolitik. Jordbruksministern vill införa alla de här fiffiga sakerna från Agenda 2030 som fått holländska bönder att massprotestera och som ruinerade Sri Lanka. Och saken är ju den att det finns liksom en jävla, liksom, det är väldigt tröghet, men det finns ju en jävla medvetenhet om att i Tyskland om att man nog inte kan ta sitt välstånd för givet och att allting beror väldigt mycket på ett framgångsrikt näringsliv och att man får köra hur fort man vill på motorvägen. Och det där släpper man fan inte på. Så jag tror, jag har en stark känsla av att även den här regeringen kommer att spricka så småningom. Men som sagt, vi får hoppas att de hinner legalisera gräs innan dess, eller avkriminalisera.
Jag vidhåller min teori om att det som hände var att lattemammorna märkte att med den nya stora elräkningen så kunde de inte ta en extra semester till Korfu och dricka russinvin. Och därför så börjar de ändra sig nu.
Ja, vi har ju en sån stående grej om att det är när lattemammorna på Södermalm påverkas av någonting, det är då man får se förändringar i politiken.
Jo, men så är det ju liksom. Reaktion får man först när det drabbar folk. Och då är det ofta redan för sent. Tyvärr. Ja, det är ju inget direkt tröst, men vad var det vi sa?
Jag tror att när vi pratade senast så pratade vi om det här med att legalisera gräs i Tyskland. Och jag tror jag uttryckte någon form av misstanke om att EU skulle lägga sig i. För att en legalisering av gräs i Tyskland skulle i stort sett göra gräs legalt per definition i resten av Europa.
Det är lite komplicerat därför att EU har ingen kompetens när det gäller narkotikafrågan som sådan. Däremot så har EU folkhälsokompetens, eller kompetens och kompetens, men det är inom deras jurisdiktion. Så det blir förmodligen där någonting kommer att ske. Och då ska vi komma ihåg här att Sverige och Finland, Estland, några länder som har den hårdaste politiken är trots allt i minoritet. Och britterna som är skogstokiga när det gäller att förbjuda droger, de är inte med i EU längre. Kanske att det skulle kunna
Smittan
börja
förbi.
röra på sig. Jag skulle kunna tänka mig att om det finns någon i EU som skulle vilja liksom liberalisera alltihop, så skulle jag kunna tänka mig att i så fall kommer resonemanget att gå någonstans i linje med att att kriminalisering av bruk och innehav för personligt bruk är på något sätt skadligt mot folkhälsan. Det är i så fall det spåret som skulle kunna finnas. Men det kan ju precis lika gärna bli
Tvärtom.
precis tvärtom, ja.
Nu vet vi ju de facto att kriminalisering är dåligt för folkhälsan.
Ja.
Eftersom vi ser att de länder som har de hårdaste droglagarna har de högsta överdostalen. Nu har ju i och för sig USA gått om alla i och med fentanylvågen. Men innan dess så var ju ändå Oslo var ju världens heroinhuvudstad innan. Och här hade vi, jag tror det var 350 heroinöverdoser om året i lilla Norge. Det är sjukt mycket.
Det är bara sorgligt att liksom verkligheten och politikerna står, känns det som, längre och längre ifrån varandra för varje år som går tills någonting stort händer, som energikrisen i och med ett krig och så vidare. Och då helt plötsligt inser man att liksom det luftslott som politikerna har byggt med sin grön idé faktiskt inte håller i kontakt med verkligheten.
Apropå luftslott och kontakter med verkligheten, vad är din take på Ukraina-konflikten? Vad sägs nere på kontinenten? Har du några hot takes?
Här är det ju kanske en tredjedel av folket ungefär som då inte vill skicka vapen till Ukraina. Det finns lite olika länder, en sån opinion som bubblar. Så att det finns ett visst motstånd mot det. Sen har vi då inom parentes sagt där även frågan om USA i ett längre perspektiv, Ukraina. Men personligen så väljer jag den enkla lösningen. Jag bekämpade Sovjetunionen under hela min jävla uppväxt. Jag ledde demonstrationer till sovjetiska generalkonsulatet på Sankt Sigfrids plan i Göteborg. Vi samlade in pengar till tryckpressar. Vi hjälpte folk att hjälpte folk med pengar som hjälpte folk att fly från Östeuropa och sånt där. Och jag tycker jag känner mina löss på gången. Putin är en gammal KGB-man och han håller just nu på att försöka slutföra sitt stora livsuppdrag, nämligen att in till sista soldat som faller i kriget försvara Sovjetimperiet. Och att leva i hans värld är inte att leva i frihet. Vårt system, det må ha jävligt mycket brister och våra ledare må vara idioter och det finns så mycket som är så dumt och skitigt i västvärlden som helst, men det är inte så som i Ryssland och vi ska inte ha det som i Ryssland. Det är min mycket enkla take på det hela.
Jag har faktiskt en liten veckans konspirationsteori om det där. Jag tror nämligen att Kina har börjat flagga nu för att de vill se fred. Kina är egentligen inte intresserade av fred. De kunde inte bry sig mycket mindre förmodligen, för då kan ju de hålla på ostört med det. De håller på med Afrika och annat. Men jag har en teori om att Kina nu håller på att lägga upp sig själva som fredsmäklare inom citationstecken för att de ska kunna ta en Kina-backad kandidat som knivar Putin i ryggen, tar över makten och avslutar kriget. Som då den här Kina-backade kandidaten tillsammans med Kina kan säga, vi fick slut på konflikten, titta vad bra vi är. Kina tar i smyg kontrollen över Ryssland som då är knäckt ekonomiskt genom en slags marionettregering och ökar så på sin makt över hela världen för deras slutändamål som är totalt världsherravälde.
Nu har jag inte läst deras fredsförslag, men vad jag har uppfattat så verkar det mer vara en åsiktsförklaring.
Det är bara en
fredsförklaring eller fredsförslag. Men Kina är ju naturligtvis expansionistiskt. Och jag tror att Putin ska passa sig lite grann så att inte hans krig leder till att Ryssland faller samman i sina delstater eller vad de nu heter. För då finns det ju faktiskt rätt stora delar av dagens Ryssland som spontant säkert skulle närma sig Kina.
Det jag tror också. Jag tror Kina just nu sitter som en hungrig asgam och bara väntar på att Ryssland ska försvagas nog för att kunna svepa in och ta det. Det är bara en konspirationsteori och ni från, eftersom vi spelar in det här på Zoom, kinesiska regeringen som lyssnar på det här, det är absolut inte seriöst. Jag menar det absolut inte. Kina är ett jättebra land och vi tycker väldigt bra om Kina allihop. Nej, det är min konspirationsteori i alla fall. Och det är liksom för att jag tycker att helt plötsligt att Kina börjar lägga sig och flagga om liksom fred och sådär. Det kom från väldigt sådär vänsterkant eller left field plötsligt från ingenstans. Så jag tror de tänker knipa Putin i ryggen snart.
Kan inte det vara det faktum att det faktiskt börjar bli desperat för Putin? Och han har spenderat sina första 500 000 man nu. Det är så ryssarna fungerar normalt sett, men
Jag tror Kina ser chansen här, precis som Hax pratar om, att ta en massa mark om de kan.
det kan inte vara så att de är rädda för ett kärnvapenkrig då, som det är ganska stor chans att det kommer bli.
Det kanske också att de vill absolut inte att Putin ska starta kärnvapenkrig. Innan det så kommer deras lojala man på insidan kniva Putin i ryggen.
Han har ju, enligt, jag lyssnade på någon som pratade lite om hur han har satt upp det hela. En av anledningarna till att Ryssland inte fungerar överhuvudtaget och att hela krigsmakten gick så illa som den gjorde är för att han värderar lojalitet högre än kompetens, som alla diktatorer gör. Vilket betyder att allt det är ruttet från Putin och neråt i stort sett.
Jo, det är väl det svåraste någon kan göra som ledare, att faktiskt anställa folk som är mer kompetenta än man själv.
Det går inte.
Nej,
Då vet man att
ja.
dagarna är räknade. Så.
Jo, det verkar ju som att den här vårvinteroffensiven kom av sig. Och nu blir det lerigt och jävligt i Ukraina ett tag. Och sen så kommer det mer västvapen. Det är någonstans, jag kommer inte ihåg var, men någonstans i flödet. Vänta lite. Jag undrar om det inte var brittiska underrättelser. Ah, skitsamma. Jag tror det var någon brittisk myndighet i alla fall som spekulerade i att Putin kanske skulle kunna vara beredd att backa i östra Ukraina om han får behålla Krim.
Jag tror han vill ha
Intressant.
Donbass också.
Jo, det vill han säkert.
Jag undrar om Ukraina kan släppa Krim. Jag har svårt att tro det.
Ja, det kommer de ju naturligtvis inte göra frivilligt.
Om inte Kina går in och lägger lite påtryckning samtidigt som de knivar Putin i ryggen.
Ja, men samtidigt alltså, det känns ju som att Putins resurser är på upphällningen i Donbass och kanske även de södra regionerna, även om det finns en jävligt stor flod som ligger i vägen för att mota bort honom därifrån.
Men nej, skulle inte en förlust nu av Donbass betyda slutet för Putin?
Det beror ju på hur han framar det. Vi har framgångsrikt rensat de östra delarna av Ukraina från nazister.
Nu drar vi
Och
oss hem igen.
vi har säkerhetsgarantier för att vi alltid kommer att få behålla Krim.
Mm,
Det tror jag han
ja.
skulle kunna, det tror jag han skulle kunna spinna till någonting som låter plausibelt. Men det innebär ju inte att inte folk runt omkring honom kommer att genomskåda det.
Nej, just det. Intressant. Då tänkte jag nästan att vi får avrunda här för idag. Och så kan vi ta en helt, jag tänker att vi ska ta ett helt avsnitt om, gärna om vad som framöver här, vad som händer i Europa med Tysklands inblandning i Ukraina-konflikten och så vidare.
Ja.
Det är också ett helt intressant kapitel i sig.
Jo, precis. Ska jag läsa på lite grann.
Har du några kloka avslutande ord om det här EU-projektet nu då? Kommer det gå i toaletten?
Om vi talar om chat control så säger min magkänsla mig att vi vinner, men bara om vi liksom kämpar hårt. Att inte göra någonting, det är också ett val, för då blir det som det blir. Och allting vi gör påverkar utfallet. Jag är rätt hoppfull på att det faktiskt håller på att ta sig. I datateknikerkretsar i Sverige har man nu börjat organisera motståndet. Och det är ju det där Mullvad kommer in där också, som affischerade upp Arlanda och lite sånt. Så att, jag tror att frågan kommer att flyga. Det är dock inte säkert att det blir Sverige som stoppar det. Jag kan tänka mig att om Österrike och Tyskland drar människorättskortet tillräckligt hårt så kanske det går att få några länder som, jag vet inte, kanske några baltstater, Tjeckien, Luxemburg, Nederländerna, lite sådana länder att säga Spanien, kanske Portugal. Så att ja, nej, men det ligger i vågskålen. Så att det här är verkligen varje insats viktig.
Vi får hoppas att till slut när man har liksom slagit knock på de här tillräckligt många gånger och slagit ner tillräckligt många dumma förslag att de en gång för alla ger sig.
Ja, det kan man ju hoppas.
Det går alltid att drömma.
Ja, det kommer hela tiden nya
Ja.
ledamöter och nya byråkrater. Fy fan. Usch.
Med de glada orden får vi tacka för att du ville vara med idag igen.
Jo då.
Och alltid lika kul att ha dig med, så hörs vi
Ja,
nästa gång.
absolut. Tack
Ha det.
själva.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.